Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The User Experience Team of 1A Research and Design Survival Guide är Lia Bullis praktiska fackbok om UX-arbete när en person ensam, eller nästan ensam, ska företräda användarnas perspektiv i en organisation. Boken publicerades ursprungligen 2013 och riktar sig till produktdesigners, UX-designers och personer som kommer in i området från närliggande yrken. Genren är en handbok, snarare än en teoretisk genomgång av designhistoria eller ett recept för stora designavdelningar. Bullis utgångspunkt är enkel, men krävande i praktiken. Den ensamma UX-praktiken har sällan tid, mandat eller budget för varje klassisk metod och måste därför välja aktiviteter som snabbt ger tydligt värde. Boken behandlar planering, användarundersökning, design och testning, men också det interna påverkansarbete som gör metoderna möjliga. Syftet är att hjälpa läsaren bygga en tillräckligt lätt, begriplig och återanvändbar process. Fokus ligger på att fatta bättre produktbeslut under begränsningar, utan att låtsas att begränsningarna inte finns. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, UX som en kombination av designarbete och organisatoriskt påverkansarbete. Bokens viktigaste omdefinition är att ett UX-team av en person inte bara är en designer med många uppgifter. Det är någon som är den främsta och ibland enda företrädaren för användarcentrerad produktutveckling. Rollen omfattar därför två parallella arbeten. Det ena är att förstå användare, formulera problem, skapa lösningar och pröva dem. Det andra är att få kollegor och beslutsfattare att se varför detta arbete behövs. Den skillnaden förklarar varför teknisk designskicklighet inte alltid räcker i små eller omogna organisationer. Om teamet inte delar en bild av problemet kan även välgjorda skisser och prototyper få begränsad effekt. Bullis perspektiv gör samarbete till ett praktiskt verktyg för förankring, inte bara ett ideal. När intressenter deltar i exempelvis planering eller tidiga diskussioner om användare blir antaganden synliga och beslut mer begripliga. UX-personen undviker då att framstå som en extern granskare som bromsar arbetet. Istället kan rollen kopplas till befintliga affärsmål och utvecklingsrutiner. Boken betonar också att ensamhet kan finnas även i större företag om designen är den enda UX-kompetensen i ett visst produktteam. Därför är resonemanget användbart långt utanför den bokstavliga enpersonsfunktionen. Det handlar om hur man bygger trovärdighet och skapar utrymme för användarperspektivet när stödet ännu är svagt. För det andra. Lean UX innebär att välja bort arbete som inte leder till lärande eller beslut. Boken använder ett Lean-inspirerat synsätt för att hantera knapp tid och begränsade resurser. Det betyder inte att forskning, dokumentation eller designprinciper avfärdas som onödiga. Poängen är att varje aktivitet ska kunna kopplas till ett relevant beslut, en tydligare riktning eller en konkret lärdom. För en ensam UX-praktiker är omfattande leverabler särskilt riskabla om ingen faktiskt använder dem. Ett detaljerat dokument som blir liggande kan ta tid från samtal med användare, tidig utvärdering eller arbete med ett centralt flöde. Detta är en metod för prioritering snarare än en ursäkt för godtycke. Först behöver designen förstå vilken osäkerhet som är viktigast. Är målet oklart? Behövs en gemensam projektbild? Är användarnas behov osäkra? Behövs undersökning? Är lösningens begriplighet osäker? Behövs testning? Därefter väljs den minsta rimliga insatsen som kan minska just den osäkerheten. Bullis visar därmed att ett förenklat arbetssätt fortfarande kan vara systematiskt. Värdet ligger inte i att producera få saker i sig utan i att undvika arbete som inte förändrar nästa beslut. Den hållningen passar miljöer där produktarbetet går fort, men den kräver disciplin. Designern måste kunna förklara vad en vald metod ska besvara, vad den inte kan bevisa och när mer fördjupning faktiskt behövs. För det tredje. Projektbrief och experience poster skapar en delad riktning före detaljdesign. Ett återkommande problem i produktutveckling är att team börjar bygga eller ändra funktioner innan de har uttryckt vilket värde förändringen ska skapa. Boken lyfter därför enkla planeringsverktyg som kan göra riktningen synlig tidigt. En projektbrief fungerar som en koncentrerad översikt över vision, krav, mål och viktiga användarbehov. Dess funktion är inte att ersätta alla specifikationer, utan att ge gruppen något konkret att granska och korrigera tillsammans. När oenighet syns på en sida blir den lättare att hantera än när den döljs bakom vaga formuleringar i möten. Experience-posten har en annan uppgift. Den sammanfattar den avsedda upplevelsen i ett visuellt format, med exempelvis en vägledande idé, koppling till användare och centrala egenskaper. Genom att placera designvisionen där kollegor ser den kan verktyget stödja vardagliga avvägningar. Det är särskilt användbart när flera funktioner, tekniska begränsningar och affärskrav drar produkten åt olika håll. En tydlig målbild gör det lättare att fråga om en ny idé förstärker eller försvagar helheten. Båda metoderna är avsiktligt lätta att använda. De hjälper en ensam UX-person att bjuda in fler perspektiv utan att starta ett tungt strategiprojekt. Samtidigt minskar de risken att design blir en rad isolerade skärmändringar. Planering blir här ett sätt att skapa gemensamt ägarskap och att hålla användarvärdet närvarande när detaljer senare ska prioriteras. För det fjärde, protopersonas och surrogatester gör osäker kunskap användbar utan att förväxla den med fakta. Boken erbjuder pragmatiska vägar när fullskaliga användarstudier inte är möjliga. Protopersonas är ett tydligt exempel. Teamet formulerar tillsammans en preliminär bild av olika användartyper, deras situation, motiv och behov. Värdet är inte att dokumentet automatiskt blir en sann beskrivning av marknaden. Tvärtom gör övningen organisationens antaganden tydliga. När kollegor försöker beskriva användarna märker de ofta vilka frågor de faktiskt inte kan svara på. Då blir protopersonan ett underlag för att prioritera vad som bör undersökas, inte en ersättning för undersökning. Surrogattestning följer samma realistiska logik. Om direkt kontakt med användare saknas kan designern prata med personer som möter dem regelbundet, exempelvis kundservice eller säljteam. De kan ofta peka ut återkommande hinder, missförstånd och situationer där en tjänst brister. Det ger ett snabbare och bredare perspektiv än rena interna gissningar. Men metoden har gränser. Förmedlade berättelser filtreras genom den anställdes roll och minne och kan inte ensamma avgöra hur vanliga eller avgörande problemen är. Bullys centrala styrka ligger i att hon behandlar sådana genvägar som hypotesverktyg. De kan skapa bättre frågor, få igång samtal och leda till tidiga förbättringar. De ska däremot inte användas för att ge sken av samma säkerhet som observationer eller tester med verkliga användare. Därmed förenar boken tempo med intellektuell hederlighet. Slutligen, små designartefakter och tidig testning håller lösningen nära ett verkligt användarbehov. I designfasen förordar boken artefakter som hjälper teamet att gå från ett uttalat behov till en konkret lösning. Storycards är ett exempel på hur ett användarbehov kan göras tillräckligt specifikt för att designa och diskutera. Istället för att börja med en lös skiss av en ny funktion formuleras vad en viss användare behöver kunna göra och varför. Det begränsar problemet på ett konstruktivt sätt. Teamet kan då bedöma om en idé verkligen hjälper användaren genom ett moment eller bara lägger till fler möjligheter i produkten. Detta knyter an till bokens kritik av onödig komplexitet. Användare föredrar ofta en enklare produkt där centrala uppgifter fungerar väl framför en funktionsrik produkt med många halvdana lösningar. För en ensam UX-person är detta också en kapacitetsfråga. Varje extra funktion ökar mängden flöden, innehåll, tillstånd och fel som behöver förstås och följas upp. Prioritering blir därför en del av kvaliteten, inte ett administrativt efterarbete. Tidig testning är avgörande eftersom den prövar designantaganden innan lösningen hunnit bli dyr att ändra. Bokens praktiska inriktning stödjer enkla former av utvärdering när större studier saknar förutsättningar. Målet är att se var människor tvekar, misstolkar eller fastnar och sedan förbättra lösningen. Detta arbetssätt gör UX till en återkommande cykel av förtydligande, utformning och lärande, snarare än ett dokument som lämnas över i början av projektet. Sammanfattningsvis, The User Experience Team of One passar bäst för personer som är nya i UX, yrkesväxlare och produktdesigners som arbetar utan ett stort designteam omkring sig. Den är även relevant för utvecklare, produktägare och chefer som behöver förstå vilka små insatser som kan ge ett mer användarcentrerat arbetssätt. Läsaren får inte en universell process som ska följas mekaniskt. Den praktiska nyttan ligger istället i att kunna välja metod utifrån situationen, formulera syftet med arbetet och få fler personer att delta i det. Bokens intellektuella bidrag är att den tar begränsningar på allvar. Många UX-böcker beskriver metoder i en idealiserad miljö där det finns tillgång till forskare, tid för omfattande analys och en etablerad designkultur. Bully utgår från den vanligare verkligheten, där UX behöver försvaras samtidigt som produkten utvecklas. Därför handlar den lika mycket om förankring, prioritering och kommunikation som om specifika designartefakter. Det som särskiljer boken i genren är kombinationen av bredd och återhållsamhet. Den täcker hela vägen från målbild och användarantaganden till design och testning, men uppmuntrar inte läsaren att skapa fler processer än sammanhanget kräver. Den visar hur projektbriefar, protopersonas, surrogatester och små behovsbeskrivningar kan användas för att skapa lärande och beslut. För den som leder större team är den mindre inriktad på personalansvar och skalning. Men som handbok för fokuserat UX-arbete, särskilt där resurserna är begränsade, är den ovanligt konkret och realistisk. Om du vill stödja Lea Bully, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!